Det här är en extra podd för statsministern har avgått.
Vem på den långa listan av kandidater kommer det bli?
Och varför måste det bli en kvinna?
Det här är politiken med Maggie Strömberg, Anne Reuterskiöld och Torbjörn Nilsson.
Sist vi spelade in den här podden före sommaren så hade ju Stefan Löfven precis tillträtt som statsminister och nu har han avgått igen.
Just det.
Annie Reuterskiöld, du har sedan dess också blivit Svenska Dagbladets nya politiska analytiker.
Mm.
Och det var din första vecka på jobbet den här veckan.
Precis, så var det.
Och det hände lite grejer.
Det hände lite grejer och på ett sätt så får man väl vara tacksam, va? För det är alltid roligare att skriva om någonting som händer än någonting som inte händer. Men jag var ju där då igår på söndagen. Och,
var då någonstans?
Rune kursgård utanför Åkersberga.
Hur ser det ut där? Jag har aldrig varit där och jag var inte det.
Det ser väldigt socialdemokratiskt ut.
Är det en S-kursgård?
Det är mer än vad jag vet, men jag tror det. För det var något sånt, en sån skulpturgrupp som såg också väldigt så S-konst ut. Och liknar andra S-kursgårdar, så att säga.
Så ägs den inte av något socialdemokratiskt så fungerar den som en socialdemokratisk kursgård visuellt?
Ja, och kanske har ägt.
Och det ramade då in det här historiska beskedet. Det var det jag var ute efter.
Precis. Och det var en utvald skara som satt i publiken och lite press då, under bar himmel och solen sken. Och jag hade, för att vara ärlig, faktiskt förberett lite någonting vad jag skulle kunna skriva om han inte kom med någonting nytt i talet.
Och för du förväntade inte heller riktigt att han skulle komma med något nytt.
Alltså sommartal är ju inte så heta längre. Det var väl länge sedan de var ett tag. Reinfeldt brukade ju göra rätt mycket av sina sommartal.
Ja, men precis. Men senaste tiden har ju inte genererat några större nyheter och det är ju den största utmaningen när man ska skriva någonting intressant om någonting som inte är det. Men därför hade jag då förberett någonting i alla fall, någon tanke som jag skulle kunna gå på. Och sen mitt i talet så får jag ju då det här smset från dig, Maggie, om att Löfven ska avgå.
Då stod jag på en lekplats i Stockholm i full panik. Jag hade fått det här tipset med ett barn som ville cykla, ett som ville klättra i en klätterställning. Och jag bara, jag har typ cirka 3 minuter på mig för att det här bekräftat för att få ut detta innan någon annan gör det. Jag misslyckades med det.
Precis, och faktiskt i efterhand så fanns det indikationer. Till exempel så bad jag presschefen om talet, för det brukar man alltid få utskrivet. Det hade de inte. I och för sig hade man ju kunnat lämna ut den här delen om att han skulle avisera sin avgång. Men ja, i alla fall. Så jag var redan stressad över att jag behövde typ transkribera allt han sa. Och även så var talet annorlunda än vad jag hade förväntat mig redan från början.
Hur då?
Jag såg att Theodor Kallifatides han ville se ett tal om vilket samhälle Löfven vill se. Och det var ju som en indirekt kritik på att det brukar inte komma de här stora ideologiska talen. Och redan när han började så var det ju väldigt mycket mer personligt än vad han brukar. Hans egen livshistoria har man ju gläntat på lite grann, men det var ju verkligen skelettet i hela det här talet.
Fosterbarnet som liksom fick sina chanser ändå.
Precis.
I det fina Sverige.
Ja,
typ.
Och han, alltså, i födelseattestet säger man så stod det G för gosse. Och det var hos hans fosterföräldrar då som han blev Stefan. Det var ju väldigt fint. Men det där kretsade talet kring, och han var även kanske lite mer passionerad än vad han brukar vara i sättet han framförde det på. Så det fanns i efterhand indikationer på att det skulle vara
att något
speciellt.
Att något inte stod rätt till. Det var inte samma tråkiga Löfven.
Men verkade han...
Får man uttrycka det på det sättet?
Verkade han ledsen? Eller verkade han liksom, hur var han som...
Ja, nej men det kan man väl få säga då. Men han dörrade ju lite på rösten, blev väl tagen av stundens allvar. Och jag tror att de i publiken också var det. Det var ingen som hade väntat sig det här just igår.
Varför sker det här just nu då? För precis som du säger, det var ju han har ju flera gånger sagt både på interna möten och i många intervjuer att han vill sitta kvar över valet. Det har ju varit det tydliga budskapet. Det har ju till och med varit tider när det har varit kritik mot honom där folk har velat att han ska avgå, och då har han väldigt tydligt själv satt ner foten och sagt liksom, jag vill vara kvar. Då får ni tvinga bort mig i princip.
Ja, precis. Och det här löftet att han avgår om de inte får igenom budgeten.
Ja.
Har väl också verkligen spett på den känslan att, att om de får igenom budgeten så sitter han kvar.
Så varför händer det nu? Torbjörn,
jag har inga bra svar på den frågan. För jag har ju prognostiserat hans avgång redan hösten 2019 med orden att nu är Stefan Löfvens politiska projekt färdigt. Och det står jag nog fast vid också idag. Hans politiska projekt var ju klart i och med januariavtalet och att det sattes på plats.
Splittringen av alliansen.
Splittringen av alliansen, byggandet av en koalition över den gamla blockgränsen. Det var ju liksom det som fanns av politiskt projekt parallellt med att hålla fred i partiet.
Det var ju flera när man ringde runt i partiet igår, personer ganska nära Stefan Löfven som ändå framhöll den här regeringskrisen före sommaren som ett skäl att han nog ledsnade då. Det vet jag inte om, alltså, det kan ju vara en sak man vill säga också för att man tycker att det gynnar saken på något sätt att lite lägga skulden på Vänsterpartiet för det här, jag vet inte. Men det fanns ändå ett sånt, det finns ju en sån tanke i partiet att det spelade in att han inte tyckte att det var kul längre. Han tyckte det där var tramsigt, han ville inte vara med längre efter det.
Ja, men jag tror att det finns ju flera saker att ha i åtanke här. Dels en sak som socialdemokrater alltid har sagt när man ringer och frågar om det här är ju att han kommer gå när han vill.
Mm.
Det är ingen som kommer avsätta Stefan Löfven, och det tror jag att vi kan liksom stryka, att det har funnits någon press på honom att gå just nu. Och då spelar nog säkert regeringskrisen i somras in, tror jag. Även som jag skrev i analysen att det har inte varit lätt att vara Socialdemokraternas partiordförande de här senaste. Sen han tillträdde i princip så har det ju varit ovanligt stökigt och komplicerat. Men samtidigt har han på ett sätt lyckats, som du säger, Torbjörn, med det han föresatte sig att göra. Och jag tror att han verkligen är en sån som tänker att han ska göra det som blir bäst för partiet. Samtidigt självklart också vill lämna när det är bäst för honom. Men en sak som jag inte tycker att man pratar om så mycket vad gäller efterträdare som vi ska komma in på. Men jag tror att en sak som också kan ha spelat in är ju då att han inte tror eventuellt då att han kan vinna valet åt efterträdaren, eller i alla fall osäker på det.
Mm.
Och att han tror att en kvinnlig kandidat skulle kunna ha ett mycket bättre möjlighet.
Mm.
Ja, för om man ska säga något om stämningen i partiet igår när man ringde runt, så var det ju tydligt att även de som tycker väldigt mycket om Stefan Löfven och tycker att han har varit en bra ledare för partiet var ganska lättade. Det var nog många som ändå tyckte att det skulle bli väldigt svårt för honom att genomföra ett tredje val där det ändå kommer hela tiden ligga en berättelse av att han ska avgå efter valet.
Det där är ju spännande, för en gammal sanning är ju att det är svårt att lansera en ny person så nära ett val, och det kan bli problem om man inte enas ordentligt när det är så kort tid till ett val. Det finns ju inte alls röster om i partiet. Utan där finns det ju, vad skönt.
Mm.
faktiskt. Alltså suckar av lättnad, som Maggie säger.
Också för att, som Annie säger, ingen skulle tvinga bort honom. Det skulle inte bli en kupp, utan skulle, hade han velat titta kvar. Han
ja, och nu kan vi göra något nytt liksom.
Men och det är ju ingen okänd heller, som i alla fall han tänker sig.
Nej, men det, man kan ju också konstatera att det som har funnits kvarlevande sedan Salin och Juholt svårigheterna, egentligen ända sedan Göran Persson, är ju en sägning om lämna inte partiet ledarlöst i opposition. Och på det här sättet att meddela avgång nu och att gå i höst, så gör han ju verkligen sitt bästa för att se till att det rådande etablissemanget kan behålla sitt grepp om partiet.
Absolut. Några av de få kritiska röster som har funnits har ju också handlat om att det finns för få kritiska röster. Alltså det kan ju han på något sätt segla på nu, men det hade inte varit lika lätt efter en valförlust.
Nej.
Samtidigt kan man ju säga att Göran Persson fick ju kritik som partiledare för att han inte släppte fram folk under sig, för att det var inte så tydligt när han avgick vem som skulle kunna ta över på samma sätt. Löfven har ju ändå byggt många personer, släppt fram många personer, låtit dem ta väldigt stort medieutrymme, egentligen låtit dem agera väldigt fritt politiskt och ibland ganska splittrat mellan departement och sådär. Så det är ju också det som gör att det nu finns en lång lista på efterträdare, eller möjliga efterträdare.
Mm. Men den här vänsterrörelsen som ändå har bubblat under året framförallt, och med reformisterna och alla förslag som kommer in nu till kongressen, den skulle ju vara starkare efter en valförlust.
Absolut, så är det ju. Och nu blir det ju av allt att döma någon i det, som redan sitter i verkställande utskottet, som sitter i regeringen, som redan är nära Stefan Löfven och jobba på hans projekt. Du ser jätteskeptisk ut, Torbjörn. Vill du protestera?
Nej, jag ville dra listan.
Ja, men vet du vad?
Men får jag bara testa den här grejen som har varit i svang? Ulla. Att det är Ulla som vill ha hem honom. Vad tror du om den teorin?
Det har ju pratats väldigt länge om det. Alltså det snacket har ju funnits länge. Ulla är ju Stefan Löfvens fru som då sägs vara sugen på lite pensionärstillvaro. Han jobbar ju väldigt mycket och väldigt tidigt på morgonen, har man hört. Det låter väl helt troligt. Vem är inte sugen på pensionärstillvaro? men jag tänker att det som ligger fram, alltså det är ju också så här, om man blickar framåt så har man då en politisk höst med en budgetprocess som kommer vara stökig. Den kommer man ju ändå behöva leda. Sen då ett möjligt extraval som ju troligtvis inte blir av, men det hotet finns ju också. Sen en valrörelse, sen en regeringsbildning. Det är ju inte, alltså man kan ju se ljuset 2023.
Det är inte en drink på balkongen i Malaga.
Nej, och nu valde han kanske den istället.
Jag har ju i flera tillfällen i den här podden sagt att Ulla är ju Stefan Löfvens bästa vapen och landets kanske mest inflytelserika politiker. Och jag vidhåller det. Jag tror absolut på den där Ulla-teorin. Svår att bevisa utan att höra samtalen mellan Ulla och Stefan Löfven. Men
det faller ju
logiskt på alla sätt och vis. Ja.
Svenska Dagbladet som vi jobbar på bevakar ju också Stefan Löfvens avgång och valet av ny S-ledare i vår tidning. Och om man vill läsa den så är det bra att vara prenumerant. Du som lyssnar på Politiken kan få prova vårt digitala premium i 2 månader utan kostnad. Och då ingår allt på svd.se och i appen, och man kan dela med familjen och så vidare. För att ta del av det erbjudandet så gå in på svd.se/politiken.
Ja, okej. Okay. Så det mesta pekar mot Magdalena Andersson. Men det är ju ändå så att det finns en valberedning under ledning av Örnsköldsviks Viksbon Elvi Söderström. Vilka möjliga konkurrenter finns det till finansministern? Vilka möjliga konkurrenter har Magdalena Andersson?
Det är ju en lång lista, men Adlan Shekarabi till exempel. Vad säger ni om honom?
Socialförsäkringsminister.
Ska det betraktas som ett liksom, nej, men, en styrkegrej eller som en svaghet? Ja, men, en
chef på tidningen Hannes Delling, som tidigare var politikreporter, sa i morse att de gjorde en enkät bland kommunalråden för några år sedan om efterträdare, och att Ardalan Shekarabi då hade oväntat starkt stöd. Det var ju när han var civilminister och reste runt jättemycket i landet. Det som sägs ligger liksom vara negativt för Ardalan Shekarabi är att han vill bli partiledare så himla mycket. Samtidigt har han själv aldrig sagt det, men många andra säger ofta det om Ardalan.
Ja, men det har varit som ett team runt honom som gärna har velat prata om det.
Men har det? Alltså det här tycker jag är det mest, exakt, jag har hört. Det mest spännande i partiledarstrider är ju vem lyckas säga att någon annan vill väldigt mycket. För det är ju i inledningsskedet det sämsta man kan ha på sig. Mm. Att man vill och att någon krets jobbar för en.
Det var därför Mikael Damberg var så otroligt obekväm med allting, allt snack runt honom som kronprinsen.
Ja, och jag kan göra fel här. Att jag inte har pratat med rätt personer. Men jag har aldrig hört någon som tycker om Ardalan Shekarabi väldigt mycket. Eller jobbar nära honom. Eller ingår i hans lojalitetskrets. Säga, det borde bli Ardalan och Ardalan vill väldigt gärna. Jag har bara hört potentiella konkurrenter och deras vänner. Säga, Ardalan vill väldigt gärna. Sen har han ju skrivit en del saker som visar att han tänker lite fritt. Mm. Det här stora Facebook-inlägget för några år sedan till
han
exempel.
Han skrev ju också i Tiden, Socialdemokratiska tidskriften, om pensionsfrågan och varför det bör bli Socialdemokraternas nya stora projekt på ett sätt som också lät.
Han tog med också fläkten mot SD i förra valkampanjen. På
absolut.
Ett sätt som...
Men precis. Paradoxalt om vadå, blir man partiledarkandidat för att man vill framstå som intellektuell och skriva artiklar? Det är ju jättekonstigt.
Det som talar för Ardalan Shekarabi är väl just det som Annie säger. Att han tog ju fighten mot SD i vinst i välfärdsfrågan i förra valrörelsen, och nu gör han samma sak i pensionsfrågan. Många sätter ju sitt hopp till honom som en person som förstår de väljare som har gått till SD, som kan göra den här Danmarks strategin där man är tuff mot invandring,
och vad
snäll
talar
mot
emot
arbetare.
Honom?
Att han är man. Och det är ju inte en sån, där igen vill jag framhålla att det är inte ett så här moraliskt ställningstagande i partiet att nu måste det bli en kvinna för att det har varit en man förut, eller ja, på sätt och vis. Men jag tror att det är mycket, mycket mer ett strategiskt val i sån fall. Att man har...
Ett valtaktiskt.
Ja, att man behöver rädda de LO-kvinnor som finns kvar. De flesta LO-män har gått till SD redan. Man behöver på ett helt annat sätt än förra valet locka fler kvinnor. Mm. Och då finns det väl inget bättre än att gå fram med en kvinnlig statsministerkandidat och skriva historia.
En annan sak som talar emot honom är ju flugorna.
Ja, det skulle jag säga också.
Okay, kan Sverige ha en statsminister som bär fluga?
Man kan ju byta, men bortsett från ytan så skulle jag vilja gå vidare till nästa kandidat. Lena Hallengren är ett namn som nämns. Hon är då kvinna. Tror ni på henne?
Hon har ju blivit mycket mer känd i och med coronakrisen och har väl uppfattats göra ett bra jobb av opinionen. Men hon har ju en pågående cancerbehandling, så hälsoskälen talar väl emot, skulle jag säga.
En annan sak som kanske talar emot, som man hör en del säga, är att hon har ett ganska... men ändå ses som en ganska smal politiker. Alltså hon har inte den där stora bredden, även om hon har lång ministererfarenhet.
Mm. En sak som talar för är ju att ganska många uppfattar henne som en vanlig, hygglig människa. Alltså ungefär på samma sätt som Stefan Löfven har uppfattats av många. Och det är oklart om det egentligen är en fördel eller nackdel. Hur partiet ser på det efter att ha haft Stefan Löfven i en massa år. med de fördelar och nackdelar det har varit.
Hon har ju en ganska ska man säga, aggressiv framtoning i intervjuer ibland, eller konfrontativ kanske med ett bättre ord, där hon gärna battlar lite med journalisten och ifrågasätter. Det har ju både du och jag varit med om, Annie, att hon tittar på en som att man är dum i huvudet för att man ställer frågan. Och ibland kanske ju, man får höra det också.
Det har hon ju gemensamt med Magdalena Andersson.
Och med Göran Persson. Det kanske inte behöver vara en dålig sak. Kanske svara för en kvinna.
Anders Ygeman. Igemanien, vart har den tagit vägen?
Ja, alltså det, en intressant sak här är ju att så få nämner Anders Ygeman, som annars skulle kunna vara en tydlig vänsterkandidat för ett parti som ändå har en liksom vänstervind i sig. Väldigt få nämner Anders Ygeman, som ju nu är ordförande för största distriktet, Stockholm, som har blivit större än Skåne. Som ju en gång var helt självklar som efterträdare till Stefan Löfven, sågs som det. Men han har ju dragits med en del mediala skandal, alltså hela, ja, dels Transportstyrelsen, sen har det ju varit de här energifrågorna som jag kan absolut ingenting om, som jag aldrig fattar. Så någon
Men
annan får dra det.
Är inte grundinvändningen den som egentligen fanns då under Ygemeni också, men det var så kul eller intressant att han blev stor för att det var osannolik. Nämligen att Anders Ygeman är en mycket spännande och kompetent oppositionspolitiker, men saknar gravitas och tyngd av statsman.
Det vet jag inte om jag håller med om. Alltså, har du lyssnat på Anders Ygeman?
Förutom röstläget.
Ja, du sa förutom.
Röstläget, det är ju, borgar ju för en stor och framgångsrik karriär som reklammakare efter politiken. Han kan göra voice-over på vad som helst.
Nej, men nu har du väl ändå fel. Det var ju just det som var hans framgång under migrationskrisen. Att folk såg honom som den här snälla pappan som tog hand om Sverige.
Alltså, ja, men som framförallt behöll fattningen. Va? Att,
ja, men hur förklarar om vi köper det som en utgångspunkt och sanning. Hur förklarar ni då att ingenting av det finns kvar idag?
Att jag menar att det var till ett departement som ingen bryr sig om.
Jag att menar att det var en medieanka alltihopa.
Ann Linde jobbar inte för honom längre som hon gjorde då. Ja, hon sades ju ligga bakom en del av hans självförtroende.
Det är en förklaring som jag skulle kunna köpa. Jag tror att det var upplåst från början. Men vi får se, det kan ju bli Anders Ygeman nu, så då kommer jag ju få äta upp det här.
Men det intressanta med Anders Ygeman, om man ska liksom då placera honom i vänsterfacket, så finns det ju också en annan person där som heter Morgan Johansson, och som ju är från Skåne. Och det som är, tycker jag, är intressant när man pratar med folk i den här liksom mer vänsterrörelsen är att de kan ju inte enas om, är Anders Ygeman bra eller är Morgan Johansson bra, eller kan vi hitta någon vänsterkvinna, eller finns det någon annan vänsterkandidat? Det finns liksom ingen tydlighet
de
kring
hamnar
de här.
De hamnar i Damberg-Östros-dilemmat. Mm. Alltså den högersplittring som föregick valet av Håkan Juholt, att de inte kunde enas om en kandidat.
Riktigt. Och om vi då ska prata om Morgan Johansson, vad tror ni?
Ja, nej. Jag tror ju inte att det blir Morgan Johansson. Det tror jag inte. Och lite kanske av samma anledning som Annika Strandhäll inte heller kommer på tal. Och det är liksom den här volatila Twitter-personen som har vuxit fram senaste åren.
Nättrollsvibben.
Ja, faktiskt. Det är inte, där kan vi snacka statsmannamässi.
Att han inte är, så
ja,
att säga.
Ja, precis. Hur mörk röst han än talar.
Jag tänker att dilemmat för flera av de, så att säga, traditionella vänsterkandidaterna, de som har en bakgrund i vänsterdistrikt och sådär, det är att de har fått och haft arbetsuppgifter som inte har entusiasmerat partivänstern. Delar av partivänstern uppskattar ju Morgan Johanssons bura in så många som möjligt och stäng gränsen för resten.
Ja,
för... Men andra delar av den traditionella vänstern blir ju inte det minsta entusiastisk av det. Och på det sättet så har han ju fjärmat sig från att vara en kandidat för vänstern som man verkligen jublar över.
Ja, framförallt den här kanske då nyare vänstern, eller de medlemmar som strömmade till under Mona Sahlin och som tycker att identitetspolitik är viktigt.
Morgan Johansson är ju också en person som retar upp folk. Miljöpartister till exempel tycker ju inte om Morgan Johansson. Och Vänsterpartiet är ju inte superförtjust i honom efter hur han hanterade hyresfrågan. Och det tror jag också spelar in. Alltså den som ska ta över partiet måste ju kunna sy ihop det här superkomplicerade.
Men här kommer den riktiga konspirationsteorin då. Det var ju Morgan Johansson som sjabblade så hårt med den här hyresfrågan som drev fram den här regeringskrisen för att Stefan Löfven skulle tröttna på att vara statsminister för att han skulle kunna komma på tag.
Och det låter värdigt en sån sosse-konspiratorisk analys från 90-talet.
Och hela planen gjordes upp i den här lunchen med Göran Persson vet, i somras.
Just det.
Var den innan eller efter?
Jag minns inte.
Den var väl efter.
Okej, men en kandidat på andra sidan i de gamla SSU-striderna, visserligen var väl inte just Morgan superaktiv i det. Det var väl hans bror mer. Men
ja,
Mikael Damberg i alla fall, det var det jag skulle komma till.
Ja, men där tyckte jag, hörde en intressant sak, om det var Thomas Ramberg som sa att Mikael Damberg har varit framgångsrik i förhandlingarna med Centerpartiet när Magdalena Andersson inte har varit det. Alltså, det talar ju för honom, det gör det ju. Men ändå så tror jag att, kanske lite det här vi pratade om, att han så tidigt blev kronprinsen och talades om som kronprinsen.
Alltså nu, även nu, eller det har han väl varit en gång tidigare, alltså ja, men, när Juholt valdes, eller hur?
Ja, men han är ju den ständige.
Han har alltid varit det, sen han föddes.
Och det är väl det som ligger honom i fatet också. Det känns inte nytt och fräscht. Hur kompetent han än är.
Han gillar hiphop.
Ja, han gillar...
Nej, men det finns ju någonting i... Alltså, jag köper jättemycket. Och det där går ju vända på. Alltså för dem som tycker att det stora felet med den politiska inriktningen är januariavtal och hur man har förlorat i förhandlingar med Centerpartiet känner ju låg entusiasm inför honom för att det var han som vek ner sig. Och accepterade en massa liberala reformer som man inte tycker om. Samtidigt så hör man ju när man pratar med socialdemokrater att den laddning, den negativa laddning från SSU-år och liksom omtalade ambitioner som antingen har funnits eller som kritiker har blåst upp, den är ju inte alls lika stark som den har varit. Nu uppfattas ju Mikael Damberg av många som en god socialdemokrat som arbetar gott för partiet och som ser till konsensus och helhet och
men hans största problem
saker.
Är väl just brist på laddning kanske.
En fördel för honom är ju hans sakområde nu, alltså att kriminalitet kommer bli den stora valfrågan och att det är det han har jobbat med. Sen kanske det i och för sig också skulle kunna vara en nackdel om man ser det som att det är han som har misslyckats.
Men i ett parti, och när ett parti pratar internt om det, så tänker jag att det är mer en fördel, för då argumenterar man den personen kan frågorna och är inläst och det är en central fråga för framtiden och så. Och det är en sekundär fråga om huruvida man har vunnit segrar på det området eller inte.
Man vill ju hela tiden sticka in här att ja, men det kan ju finansministern också. Det kan ju finansministern också. Eller, men vi kommer dit.
Men det finns, jag vill också förstöra upplägget genom att sticka in det här. Mikael Damberg personifierar ju Stockholms län.
Ja.
På många sätt. Magdalena Andersson är ju också från Stockholms län.
Ja, det är hon ju.
Och om, alltså tror ni att Mikael Damberg nu kalkylerar med att om Magdalena Andersson blir vald nu till partiledare så kommer han inte kunna bli nästa? Alltså för att det kan inte vara två länare efter varandra. Så att det kanske ändå blir en strid mellan Damberg och Magda för att han är så här, det här är min min chans.
Jag tror inte det, för att han känner partiet allt för väl och han vet att det finns ett så starkt stöd för Magdalena Andersson att han inte skulle gå upp emot henne på det sättet.
Mm. Han är för, nej, det skulle också skapa för mycket bråk. Det skulle, ja, det skulle aldrig gå till på
han,
det sättet.
Han känns lojal på det sättet, ja, också.
Det finns ju för många inblandade här möjlighet att tänka på vad ska jag göra om jag inte blir partiledare de närmsta 4, 8, 10 åren.
Och säg det till en vänsterinriktad socialdemokrat. Jag testade det på några igår. Magdalena Andersson som statsminister, Mikael Damberg som finansminister. De skrek rakt ut.
Men vadå, det är bara samma som vanligt.
Ja, men, nej, det kan inte vara två liksom, personer i den kategorin på de två posterna. Och jag tänker att därför... Det kanske också så att man ska läsa partivänstern och att de inte verkar då, i alla fall hittills, ha enats runt en vänsterkandidat, att de kanske siktar mer på att påverka finansministerposten, den ekonomiska politiken.
Det är en, mycket möjligt. Det är en klok tanke. Mm.
Vill ni prata om Peter Hultqvist?
Ja. Som finansminister?
Nej,
för vänstern?
Som partiledare.
Det vore jättespännande, för då skulle liksom hans... De här, arga vänsterkrönikerna i Dalarnas tidning, eller förlåt, Dalademokraterna är det ju förstås, liksom få utlopp. Då, som finansminister, så skulle ju hans allmänpolitiska vänstersvinga komma fram. Det här kommer ju inte hända, men det vore ju intressant.
Ni tror inte, han har ju ändå också varit en sån som genom åren har nämnts som möjlig efterträdare.
Och de här, just de här lite mer debattliknande artiklarna på senaste tiden har ju liksom, ja, men, på något sätt viskat om större ambitioner. Men det är ju inte...
Jag tänker att han aktualiserar åldersfaktorn. Mm. Och den har vi inte pratat om alls. Nästan alla namn vi har nämnt hittills är 70-60-talister. Peter Hultqvist är ju äldre. Han är ju Löfven-generationen. Det spännande är ju att det inte finns något 80-talistnamn utom Ardalan som väl är född 80 kanske.
Är han inte född 79? Jag googlar.
Ja, men det finns ju ingen från 78. Något som skulle vara en riktigt förändrad generationsförflyttning.
Nej, i bubblarna finns det ju det.
Ja, i bubblarna.
Det spelar ju också in om man tittar på startfältet. Alltså man ska ju ändå på något sätt föra en kamp med både Nooshi Dadgostar och Annie Lööf. Och också samarbeta med dem. Ja, kanske inte kan kännas för gubbigt.
När resten av partiledarkretsen är ju 80-talistisk. Nu för tiden.
Nu blir Ulf Kristersson glad.
Ja, men ska vi dra bubblarna lite snabbt då? Ja. För grejen är ju den att det här är ju då, jag vet inte ens om vi sa det, men det här är väl en del av Stefan Löfvens strategi att lämna nu. Att det blir väldigt svårt för bubblarna att ta över i det här läget. Mm. När man ska lotsa budgeten genom riksdagen med alla de här olika viljorna som ska mötas.
Ja, det lär ju inte komma in en person som aldrig har varit minister till exempel.
Nej.
Eller som inte har riksdagserfarenhet.
Det... Eller som har haft insyn i budgetarbetet senaste tiden, tror jag. Mm. Om jag ska vara ärlig. Men,
Nej, och det är ju till och med så att det begränsar närmast till de som är statsråd och viktiga statsråd idag.
Andra namn som
Aida
nämns.
Aida Hadzialic som nämns. Hon har ju ministererfarenhet.
Annika Strandhäll också.
Annika Strandhäll
Ylva
också.
Johansson.
Men de uppfattas ändå stå mycket långt ifrån att kunna gå in och arbeta liksom kontinuerligt från dag ett.
Aida Hadzialic tror jag verkligen är ett framtidsnamn på det sättet att ända sedan jag hörde hennes namn första gången, och det tror jag var när hon hade en ganska obetydlig post i partiet, så pratades det om henne som en framtida partiledare. Det är liksom en sanning som har funnits i partiet på något sätt, att någon gång kommer det ske, och det var därför det blev så traumatiskt när den här incidenten på
Öresundsbron.
Och hon fick avgå.
För konspiratoriken så ska man ju komma ihåg att
jag älskar att du tar på dig den här
den person som satt på andra sidan då.
Alltså, i bilen?
Nej, på samtalet efteråt där hon sa att jag vill avgå. Hade ju alla möjligheter att säga det tycker jag inte du ska göra. Jag tycker du ska ta den här striden. och vinna den.
Men det var Stefan Löfven och han är inte typen som gör det förutom med Peter Hultqvist.
Nej, och dessutom så försvann ju den här personen bort från Stefan Löfvens regering då. Och från att vara en konkurrent idag.
Det finns ju andra namn som cirkulerar också. Tobias Baudin, Lawen Reda, Karl-Petter Thorwaldsson har det ju pratats om. För inget av det känns väl supertroligt. Det finns ju en person som alla förväntar sig att det ska bli. Och henne har vi faktiskt inte pratat om.
Lite grann bara.
Magda.
Magdalena Andersson.
Ja.
Jag minns ju när hon inte var politiker under en period och jobbade på Skatteverket, så träffade jag henne på en fest. Och så frågade jag, kommer du någonsin komma tillbaka till politiken? Och bara skrattade hon och sa, aldrig någonsin, det här är så skönt och så fantastisk tillvaro jag har.
Hon har ju suttit länge.
Nu kan hon bli Sveriges första kvinnliga statsminister.
Jag tänker att det måste locka med. Alltså när man har varit, vad har hon varit finansminister i 7 år? Det har ju varit ganska tufft för henne också, får man säga. Fällda budgetar, jobbiga samarbeten. Men om man har lite dödsångest måste det ändå vara lockande att man ska få ha sitt foto där först, liksom, i statsministerraden. Första kvinnliga statsministern.
Det måste spela in hur råbarkad man än är, skulle jag säga. Och det är väl det som är den största frågan. Vill hon? För om hon vill så, just som jag sa, den här listan vi nu har dragit igenom, det är väldigt få saker som hon inte kan konkurrera med.
Ja, men vad hon är ju mer, alltså man kan ju, hon är ju lika eller mer kompetent än alla namn som finns.
Ja, och då skulle det bli konstigt att välja någon annan.
Ja, det som nämns emot henne framförallt är ju att hon har en liksom fyrkantig personlighet och att hon kan vara lite arg. Det har vi ju pratat om tidigare i den här podden. Mm. Alltså hennes liksom sociala förmågor lyfts ju gång på gång i olika personporträtt och annat. Att hon är liksom lite speciell. Men det har ju många partiledare varit.
Ja, och samtidigt så tycker jag att den det har filats ner på något sätt.
Verkligen. Alltså, ja. Det har man ju sett. Att hon har börjat le i tv, som vi också har pratat om tidigare.
Den intressanta saken tycker jag att hon är ju politiskt fostrad av Göran Persson och nämner ofta själv inte bara åren på 90-talet som viktiga utan också Göran Persson som viktig. Och han gjorde ju exakt den här resan från finansminister till statsminister.
Ja, från kantig till folkkär.
Det tog ju lite tid innan han blev folkkär, men det blev han ju faktiskt under perioder.
Det blir ju en väldigt stark roll att gå ifrån finansminister till statsminister, till skillnad då från kanske Lena Hallengren som skulle gå från ett mycket smalare område.
Ja, men, och det är ju svårt också. Göran Persson hade ju uppenbara svårigheter att släppa finansministerposten. Det var ju flera finansministrar passerade och det var konflikter med dem. Det är ju en utmaning för en person som gärna vill bestämma, som de allra flesta säger om Magdalena Andersson. Dessutom så tänker jag att uppgiften är så annorlunda. Och det är ju det
mellan finansminister och statsminister.
Ja, det är ju det frågetecken människor från den där kretsen som jobbade på 90-talet kan säga när de pratar om Magdalena Andersson, att har hon den politiska instinkten som krävs för en statsminister? Vad vill hon egentligen? Vad är hennes stora strategi egentligen? Ja, men bortom att få ihop en budget som inte förstör statsfinanserna och som dessutom tillräckligt många ekonomer kan acceptera som klok och sann och rimlig.
Precis, och det enda jag kan nästan säga emot, det är ju att hon är en så stark finansminister och att hon på det sättet skulle kunna behövas med en ny partiordförande, så skulle partiet kunna behöva den här starka finansministern som folk känner till, så att man ändå vet vilket parti det är. Men det är liksom noteringar i marginalen. Jag tror inte att det
alltså
väger
att motargumentet över. Mot Magdalena Andersson skulle vara att hon är säkert bra som partiledare och statsminister, men då kan vi inte, vem ska vi ha som finansminister? Och så får man liksom en lucka där som är för jobbig, och därför tycker man att hon inte ska bli.
Ja, men hon har ju också liksom det här tunga CV:t, egentligen tyngre än vad Anders Borg hade, alltså med, hon har väl doktorerat.
Ja, hon har, alltså hon är den mest välutbildade.
Och hon har tunga internationella uppdrag.
Absolut.
Så det är klart,
och lång
det är,
erfarenhet på massa ställen.
Men, ja. Alltså, och det kan jag också tänka mig, det skulle kunna vara då det personliga skälet. Att så här, jag trivs jättebra som finansminister.
Samtidigt kan man ju se att hon i många artiklar har varit ute och talat mycket mer ideologiskt, pratat om sitt politiska engagemang och var det kommer ifrån, och sin liksom, större syn på samhället och hur hon vill utveckla det.
Varit i Gävle, varit intervjuad tillsammans med Stefan Löfven. Det skulle hon ju inte göra om hon inte var på banan.
Nej, hon hade väl varit
banan.
Ute redan. Hon kanske kommer ut innan den här podden kommer ut och säger nej, men det känns ju inte så.
Men även om hon säger nej nu, så är inte det ett nej, det vet vi också.
Jag tänker att det här kommer tredje konspirationsteorin. Det är ju en svårighet trots allt i att en ny partiledare ska accepteras som statsminister av den här riksdagen som har en höger majoritet. Och det är ju en intrikat, smart Stefan Löfven-manöver närmast. Att om det här går som vi då tänker oss just nu, och så som folk pratar i partiet just nu framförallt, så slutar det i Magdalena Andersson. Och då handlar voteringen om, ska Sverige nu när vi trycker lyckas få en kvinna som statsminister för första gången eller inte? Man kan ju redan nu höra primalskriken inne i det liberala partiet, där partiledningen har liksom valt en linje där man ska rösta nej nu. Och så behöver de gamla feministerna i detta partiet ta det ansvaret att stoppa detta historiska som skulle kunna ske. Det kommer ju splittras och det kommer vara så mycket bråk.
Men det där blir ju en faktor också för Vänsterpartiet, som kommer få svårare att rösta nej till Sveriges första kvinnliga statsminister.
Och en faktor i kampen, den ständiga kampen mot Finland, eller hur?
Va? Du måste förklara det här.
Kampen mot Finland.
Nej, men vi ligger ju pinsamt mycket efter. De har ju haft en kvinna som statsminister hur länge som helst. Halva regeringen mer är kvinnor. Vi kan ju inte, det här är ju då inte jag, utan jag tänker mig in i folksjälen bland de som
ska
tycker
rösta.
Så. Ja. Mm. Nej, men en sak som jag tycker är intressant, om du pratade om Torbjörn lite grann, det är ju vad vill hon? Och där det är, finns väl ingenting riktigt säkert svar på det. Men som ni tog upp i er artikel, så är ju vänsterfalangen skeptiska till den här nya liksom vänsterimagen hon har ändå fått det senaste året med det här arbetet med skattereform och annat.
Mm.
Vad tror ni? Vill hon så mycket åt vänster som det har verkat?
Ja, men invändningen, tänker jag, mot vår artikel, alltså vi skrev ju om hur partiet kanske kommer bli tvunget att gå ner i spagat på något sätt genom att välja en mer vänsterinriktad ekonomisk politik och en högerinriktad partiledare, eftersom det inte finns en tydlig vänsterkandidat. Saken som ofta gäller för partier är ju att det är enklare för en högerkandidat att driva igenom vänsterpolitik, och tvärtom, att det finns en sån dynamik. För
ett Göran Persson-argument här.
Ja, men det är enklare för Annie Lööf att föra Centerpartiet vänsterut, för att alla vet hur liberal hon är.
Mm.
Spelar det någon roll om hon verkligen vill åt vänster när hon antagligen kommer dra åt vänster med den här expansiva budgeten ändå? Förstår ni vad jag menar?
Hon, ja, det är en rimlig invändning.
Och sen, hon kan ju vilja vad heter det? Hon kan ju vilja ena partiet, så att säga, och gå vänsterfalangen till mötes utan att själv vara övertygad om det i själ och hjärta.
Sen framstår ju en hel del av hennes retorik kring det här för en del av partivänstern som tomma ord. Och det är väl där det finns en faktor. Alltså, på det sättet är det ju som att hon har lärt sig en del av Göran Persson. Göran Persson var ju utmärkt skicklig på att ett halvår före ett val låta som en vänsterpartist. Och bli vald med det och samtidigt ha med sig mitten. Han har ju beskrivit detta i en intervju med Göran Eriksson på ett sätt jag nu inte kan citera, men som är otroligt pregnant. Där tänker man ju ibland med Magdalena Anderssons vänstersvängar att de påminner mycket om när Göran Persson retoriskt höjde sig till vänster.
Får jag säga en grej till som talar?
Säg en grej till.
Mm. Att hennes huvudmotståndare kommer ju i så fall vara Ulf Kristersson. Och Moderaternas allra största gren är ju ekonomi. Det är inte heller att förakta i valkampanjen.
De två har ju också mötts mycket som ekonomisk, alltså han var ju ekonomisk politisk talesperson, då hade ju de två ofta debatter. Man är ju van vid att se dem ihop. Vet ni vad, vi måste sluta, men vi är tillbaka på onsdag. Så det är jättekort tills vi ska få fortsätta prata om det här.
Då tänker jag att då kan vi ju, nu lät det som att allt skulle ske så konfliktfritt och problemfritt.
Ja, nej.
Men nästa vecka pratar vi om bråken som kommer.
På onsdag, det är om två dagar.
Vi hörs då.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Careborg.